Jag heter Hanna och jag och min man Mikael, vi är med här i församlingen sedan några år tillbaka. Våra pastorer, Patrik och Kiki, har alltså varit på semester. De är på väg hem nu och de är förkrossade att de inte kan vara med oss här idag. Men de är tillbaka alldeles snart. Jag brukar vara på scenen. Det är inte helt otänkbart att jag står här uppe, men jag brukar inte predika. Och det här, jag ska vara helt ärlig, det här är en speciell söndag. Så jag ska hålla mig till mitt papper och ta mig igenom det här. För jag vet, det är så många här idag och ja, Rosa är så nära oss just nu. Men vi har alltså ett tema här som vi har haft några veckor och då vi talar om hjältar. Vi talar om hjältar och vardagshjältar och förra veckan pratade Mikael Nimmersjö så bra om Rut. Och jag ska prata om två hjältar här idag. Den första var en drottning i Persien. Hon räddade sitt folk från ett folkmord. Och den andra var en vardagshjälte som berörde sina medmänniskor. De har något gemensamt och det ska vi kolla mer på. Men jag börjar med den första och det är Ester. Esters bok är den sista av 12 böcker som man kallar för historieböcker i den gamla Bibeln. Och det är den andra av 2 böcker bara som nämns som är namngivna efter kvinnor. Den första då var Rut och idag är det Ester. Det som är anmärkningsvärt är att det talas inte om Gud i Esters bok. Man nämner aldrig Gud vid namn. Man ber inte till Gud. Däremot får man höra om kungen i Persien. Hans namn nämns 175 gånger. Men läser man hela Ester så kommer man ändå förstå att Gud är huvudkaraktären i boken. Och han visar att han är Gud genom hur han leder människor. Och hur människorna som låter sig bli ledda av honom. Vi ska ta oss igenom Ester idag. Det kommer bli en liten historielektion. Och jag tycker det är jättekul med historia. Det kanske inte ni gör. Men jag tror det kommer bli bra ändå. Vi ska snabbt försöka ta oss igenom Ester lite. Och det första man behöver förstå är att i andra krönikebokens sista kapitel så kan vi läsa om Jerusalems fall. De sista konungarna där i Judarike hade inte varit så bra kungar. Och år 587 före Kristus så föll Jerusalem i händerna på babylonierna. Och ett stort antal av judarna tvångsförflyttades med dem tillbaks till Babylon. Brukar prata om den babyloniska fångenskapen eller diaspora eller exil. Kanske ni känner igen. Och de levde, ett jättestort antal judar blev liksom förskingrade och de levde i Babylon. Men de levde inte som slavar som man kanske tänker som de gjorde i Egypten. Utan de levde som ofrivilliga kolonister kan man säga. De var tvångsförflyttade, de levde inte där av egen fri vilja. Men de kunde fortsätta sina liv, de kunde bedriva verksamheter och de kunde utöva sin egen tro. Men alla tyckte inte om judarna och det ska vi snart få läsa om Haman. År 539 så faller Babylon och då är det persiska riket som kommer och tar över. Och så småningom så blir, hans namn är svårt och kommer alltid vara svårt. Ahasveros tror jag man säger. Ahasveros eller om man känner igen Xerxes den första. Det är en väldigt känd kung som man kan läsa om i alla historieböcker. Som levde mellan 486 och 465. Och det är nu som Esters berättelse utspelar sig. Under hans regering. Och Ahasveros var en kung över ett gigantiskt stort ställe. Det sträckte sig från Afrika, typ Libyen, ända bort till Indien. Så han hade stort, stort rike, ett stort, stort kungadöme. Och vi kan börja läsa i första kapitlet. Första verserna där. På Ahasveros tid, den Ahasveros som regerade över 127 provinser från Indien till Nubien. Medan kung Ahasveros satt på kungatronen i Susans borg hände följande. Under sitt tredje regeringsår gjorde han ett gästabud för alla sina förstar och tjänare. Persiens och Mediens befälhavare, hans förnämsta män och förstar i provinserna, var samlade hos honom. Under 180 dagar lät han dem se sin kungliga härlighet och rikedom, sin stora glans och prakt. När de dagarna var över gjorde kungen ett 7 dagar långt gästabud för allt folk som fanns i Susansborg, från det största till det minsta i den inhägnade trädgård som hörde till kungaplatset. Det kallar jag en gigantisk fest. 180 dagar, 180 dagar plus 7. Alla de förnämsta, förstarna, de största var i Susansborg och festade i 180 dagar. Samtidigt kan vi läsa i vers 9 att drottningen, Vasti, hon höll också ett gästabud de sista 7 dagarna för kvinnorna. Då får man tänka att kungen och drottningen här levde inte på samma sätt som kungen och drottningen i Sverige lever idag. Våran kung och drottning har ju ett helt vanligt äktenskap som du och jag. Nej, inte som du och jag. Som vi gifta här inne har. Och inte som du och jag. Men de levde skilda. De antingen kan, jag vet inte om drottningen kanske levde i sitt eget palats eller en annan del av palatset med sitt tjänstefolk och sådär, och hon hade ett gott liv. Men kungen kallade på henne när han ville. Och det gjorde han. Inte mindre än 7 hovmän skickade han iväg och sa till drottning Vasti: kom till min fest och visa upp dig. För att drottningen var en väldigt, väldigt vacker kvinna. Så han ville att hon skulle visa upp sig där och se vilken troféhustru jag har. Men det vägrade hon att göra. Hon brukar kallas för den första feministen. Hon stod upp för sig själv och jag ska inte gå och visa mig sådär. Och kungen blev helt vansinnig. Han rasande arg. Och för inte bara så hade hon trotsat kungen. Utan rådgivarna sa ju att hon visar i vägen för alla andra kvinnor att de kan sätta sig emot männen. Det står i vers 9, eller vers 17. Så han beslutade sig helt enkelt att jag vill ha en ny fru. Och så blev det när man är kung. Så de började samla in alla vackra unga jungfrur i hela riket. Olika provinser åkte de runt och de fick komma på audition typ. Och visa upp sig, så skulle han få välja en drottning av alla dessa hundratals. Och då träffar vi Ester. Om vi ska läsa om henne då i andra kapitlet i vers 7 till 10. Mordekaj var fosterfar åt Hadassa. Och det är Ester. Hadassa är alltså hennes judiska namn. Ester fick hon av persiskt namn. Som faktiskt betyder, eller kan betyda stjärna. Men Hadassa, eller Ester, var alltså kusin med Mordekaj. Och för hon hade varken far eller mor. Den unga kvinnan var välskapt och mycket vacker. Sedan hennes far och mor dött hade Mordekaj adopterat henne som sin egen dotter. När kungens befallning och förordning blev känd och många unga kvinnor samlades till Susansborg och överlämnades till Hegai, det var en hovman som jobbade där, blev också Ester hämtad till kungens hus och överlämnad till Hegai som hade tillsynen över kvinnorna. Flickan behagade honom och vann hans gunst. Därför skyndade han att ge henne vad som behövdes för hennes förberedelse samt den mat hon skulle ha. Dessutom gav han henne 7 tjänsteflickor utvalda från kungens hus. Och han flyttade henne och hennes tjänsteflickor till den bästa delen av kvinnohuset. Ester hade inte nämnt något om sitt folk eller sin släkt. Till Mordekaj hade förbjudit henne att göra det. Så hon blev ju bara en av hovmännen. Hon måste ha varit mycket vacker och gjort ett väldigt stort intryck på den här mannen. Men självklart. Kung Assarveros såg henne och han föll för henne. Och hon blev ju den nya drottningen. Och det var ju bra. Men efter en tid så kom det en man som kung Assarveros upphöjde som hette Haman. Han var en agagit och han hade väl gjort något bra, för han fick en upphöjd plats. Han blev den främsta av förstarna där i Susansborg. Men den här mannen var så full av narcissism. Han var så otroligt självälskande så han införde då att nu när jag blir så stor så vill jag att alla ska knäböja inför mig när jag kommer gående på stan. Så det gjorde han. Så att han befallde alla att knäböja inför honom. Han var inte kung eller något, men det gjorde han. Men det är bara det att Mordecai, alltså Esters fosterfar, vägrade att göra detta. Och Haman blev vansinnig han också. Han kunde inte acceptera det. Och han fick också reda på att Mordecai var jude. Och då tänkte han, då vill jag utplåna alla judar. Och det kan man tänka är, vilken drama queen. En man vill inte böja sig för mig, så jag utplånar alla. Det här har en historia i sig som vi inte kan gå in på. Den går tillbaka till andra Mosebok kapitel 17. Det är lång fiendskap mellan två släkter. Och även en del av Satans plan att faktiskt försöka utplåna judarna. Och det försökte han ju. Det vet vi genom historien. Han försökte om och om igen. Men det går ju inte. Men han tänkte det. Haman tänkte, jag ska minsann utplåna dem alla. Och han gick till kungen och lurade kungen faktiskt och sa att du, det finns ett folk här i ditt rike som vägrar att böja sig under dig, så jag tycker vi ska döda dem alla. Och Asarveros tänker, ja men det gör vi. Så att kungen skriver ett brev, ett påbud, ett dekret, så skickar ut det till hela landet och säger att på den här dagen då ska alla judar, stora som små, ung som gammal, alla ska dödas och alla ägodelar tar ni som byte. Ja, men tänk själv att vara jude då. Att få brev på posten som säger, den här dagen ska du dö. Det är fruktansvärt. Så alla judar, de ber och fastar och gråter och sörjer. Och även så Mordecai naturligtvis. Esther bodde ju uppe i sin bubbla uppe på palatset. Men hon fick ju reda på att genom en hovman att det här höll på att hända. Och hon skickade bud fram och tillbaka då. Mordecai och Esther kunde inte mötas och prata, utan de hade en som gick emellan dem. Och man kan läsa i kapitel 2 där att, nej, kapitel 4, hur Mordecai vädjar och ber Esther att gå in till kungen och vädja till honom att han ska finna nåd så att inte vi blir utrotade. Och Esther hade inte berättat för kungen ens att hon var judinna. Men det var lättare sagt än gjort. För som precis som jag sa innan, så äktenskapet mellan kungen och drottningen var inte som här. Jag tror inte Silvia är livrädd att gå in till kungen och för att säga någonting. Jag tror hon kan nog bara gå in. Det är ju hennes gubbe liksom. Men så var det inte då, utan ingen fick gå in till kungen oanmäld. Utan att vara kallad. För det innebar troligtvis dödsstraff. Om inte kungen var på glatt humör och kände, ja men det här går bra. Då kunde han benåda dem genom att sträcka ut sin guldspira. Men det var risk för ditt liv, för det var inte säkert att han var på glatt humör. Så inte ens drottningen kunde bara dyka upp. Och hon skickade tillbaka till Mordecai och sa, jag har inte träffat kungen på en hel månad. Jag kan inte bara gå in sådär. Och jag menar, tänk på hur han förkastade den första drottningen. Det är väldigt lätt att göra det igen. Det blir nästan en vana efter två gånger så. Men Mordecai svarar henne, och han svarar henne ganska hårt, kan man tycka. Han säger att kom ihåg, du är också jude. De kommer få reda på det och döda dig också. Du kanske inte ställer upp och försvarar oss nu, men Gud kommer rädda oss på ett eller annat sätt. Men du kommer ändå dö. Och då kommer de här berömda orden som vi ofta citerar från 4 och 14. Vem vet om du inte har något kunglig värdighet just för en tid som denna? Det vill säga att du kanske är placerad just där, just nu, för ett syfte. Och det tog hon till sig, och hon svarade honom och sa, alla judar i Susansborg, be och fasta i 3 dagar. Sen gå in till kungen. Ska jag gå förlorad, så må jag gå förlorad. Och Esther träder in för kungen, oanmäld. Och han var nog på glatt humör, för han benådade henne. Han sträckte ut sin guldspira. Och så sa han, Esther, vad vill du ha? Vad som helst så ger det till dig. Halva kungariket om du vill. Och då hade ju Esther sin chans. Hon kunde bli rik. eller kunde vädja för sitt folk. Men hon sa, jag vill att du och Haman kommer på middag hem till mig. Okej. Ja, men då gör de det. Och Haman, jag menar narcissistiska Haman, han blir ju överlycklig. Jag, privat middag med kungen och drottningen. Han gick och skröt för alla han träffade. Och liksom, det här var ju bästa som har hänt mig. Och på den här middagen så säger kungen igen då. Ester, vad vill du ha? Vad du än vill, jag ger det till dig. Och nu har hon sin chans. Nu kan hon väl ändå säga någonting. Men det gör hon inte. Jag tror hon är ledd av Gud här och säger nej. Jag väntar lite till. Och så säger hon, jag vill att ni kommer tillbaka på middag nummer 2. Ja, vi säger dem. Det gör vi. Så de går hem. Haman går hem efter middag nummer 1. Och är överlycklig. Han mår så bra. Han har precis träffat kungen och drottningen. Och så går han genom stan och folk knäböjer inför honom. Men det gör ju inte Mordekaj. Den här Mordekaj, och han blir ju rasande igen. Så han går faktiskt hem och lät bygga en påle för att hänga Mordekaj där. Så rasande var han. Och så kommer de då till festen nummer 2. Och nu denna gång kunde inte Ester vara tyst. Nu sa hon som det var. Hon föll ner för kungen. Bönade och bad för sitt liv och för sitt folks liv. Och berättade hur kungen hade blivit lurad. Och det gick upp för honom vad som hade hänt. Och han blev helt... alla blev vansinniga i denna berättelse. För det blir han igen. Och han var faktiskt känd för att bli väldigt, väldigt arg. Han blev vansinnig och Haman möter ju alltså döden nu genom att hängas på den påle han själv lät resa för att döda Mordekaj. Där hängde de Haman. Men hur löser vi det här med folkmordet som ska hända den 13:e dagen i den 4:e månaden eller vad det var? Inte ens kungen själv hade makt att återkalla någonting som han hade bestämt. Jo, men då löste han det så här att han skickade ut en nytt påbud. Att nu får alla judarna försvara sig. De får ta upp till strid mot alla som kommer och angriper dem. Och strid gjorde de. De överlevde och de dödade väldigt många. Och de kunde försvara sig. Och på så vis så räddade ju Ester dem från ett potentiellt folkmord. Och än idag så firar judarna Purim. Eller Purim eller hur man säger. För att påminnas om detta. Nu har vi snabbt gått igenom hela Ester. Jag har hoppat en liten bit, kapitel 16 ungefär. Ni som känner historien väl vet att det händer lite mer. Men vad kan man säga om Ester med tanke på vårt tema då, med hjältar? Ester var ju en föräldralös judisk ung kvinna. Hon var inte född till att bli drottning eller någonting stort. Jag vet inte vad hennes fosterfar jobbade med eller vad hon skulle kunna ha för yrke. Jag tror man gifte sig och man var väl hemmafru antar jag. Men hon var lyckligt lottad ändå att ha den här kusinen som kunde ta hand om henne. Och så blev hon ju drottning. För att hon faktiskt var vacker. Det var hennes stora fina egenskap. Och hon hade så mycket mer. Men då är det lätt att tänka att ja, men hon var ju drottning. Hon hade ju faktiskt inflytande och makt. Och hon hade rikedomar och sådär. Ja, fast så hade hon ju inte, eller hur? Det har vi pratat om nu, att drottningen hade ju inte en sån typ av makt. Hon kunde lika gärna bli utkastad eller dödad om hon gjorde någonting fel. Hon var ju bara en vacker trofé för kungen att visa upp. Det står ingenstans i boken, men jag är övertygad om att hon visste att Gud var med henne. Det står att hon fastade och bad. Och sökte Gud och hans vägledning. Och hon litade på att han var med henne. Gud hade en plan för sitt folk. Och Ester sa ja till att vara en del av det. Den andra hjälten jag ska prata om idag var ingen drottning. Hon hade ingen kunglig position, ofantlig rikedom eller makt på det sättet. Hon har, vad jag vet, inte försatt sig i någon livsfara för sin tro. Och ingen har bett henne att rädda ett helt folk. Men precis som Ester överlät hon sitt liv för ett högre syfte att bli använd av Gud. Och jag pratar naturligtvis om Rosa. Annorlunda gudstjänst här idag och för er som inte har någon aning om det här. Men jag ska berätta lite om Rosa. Vi har redan hört från Mattias här om hennes liv. Och för er som känner henne ännu mer så hoppas jag bara att jag kan ge en rätt bild av henne. Och lite personliga tankar och så. Och jag träffade, när vi började gå här i kyrkan, träffade Rosa 2007-2008 någonting. Och så började vi gå i kyrkan här året efter, tror jag. Och det första man tänker när man träffar Rosa, eller jag i alla fall, är att vilken glad och positiv människa och full av energi. Alltså verkligen, på ett genuint sätt, otroligt glad, otroligt varm och välkomnande måste jag nog säga. Hon drogs, och sen verkligen lärde mig att hon drogs inte med i någon negativ stämning eller i någon gnällig attityd och atmosfär. Hon var den som var så här, hej nu får vi skärpa oss. Eller, det här blir nog bra ska du se. Eller ge inte upp. Hon var så där, nej nu slutar vi, nu tar vi tag i saker. Eller så där, lite så. Men det är inte hennes glada eller positiva sida som gjorde henne till hjälte. Jag menar rent generellt, det är ju bra egenskaper. Att vara glad och att vara positiv, då sprider man ju glädje och folk mår bra. Det är ju bra egenskaper. Men, och det finns ju många människor som är glada och positiva, de möter man hela tiden. Men det är inte sånt som gör avtryck i ditt liv. Utan Rosa hade någonting mer i mina ögon som gjorde henne till en hjälte. Vi fick höra att Rosa mötte Jesus tidigt i sitt liv. Och hon förstod vad Jesus gjort för henne. Och det präglade hela hennes liv. Jag är nästan helt säker på att hon varje dag sa, heligande, vem ska jag uppmuntra idag? Vad vill du jag ska göra idag? Heligande, hur ska jag kunna ge lite av himmelriket till någon idag? Och det märktes tydligt att Rosa hade den relationen till en heligande. För det var ofta hon fick förmedla en hälsning från himlen i rätt tid. Jag hade öppnat upp mig för henne också lite försoligen på ett område i mitt liv. Och där jag hade det tufft. Jag vet att hon bad för mig. Jag hade pratat med henne för många år sedan, eller i början. Och än idag kunde hon liksom, alltså in i det sista här komma och ge mig uppmuntrande ord. Hon kunde ge mig den här berömda rosakramen. Och så viskar hon någonting i mitt öra. Bara sådär som jag hörde som... Som gav mig en till push och en till liksom. Att Jesus har det här i sin hand. Och det gör man inte bara för att man är en glad människa och vill uppmuntra någon. Det gör man för att man är lärd av den högste. Och jag är övertygad att det är rätt många som sitter här i rummet som känner bara, det där var Rosa. Jag fick ofta en sån där uppmuntran från himlen av henne. Och vi är så tacksamma att ha haft henne i våra liv, även om det blev alldeles för kort. Även om Rosa aldrig blev en drottning eller räddade folk från ett folkmord så var hon precis lika mycket en hjälte som Ester var. De inte bara trodde på Gud och att han var med dem utan de valde aktivt att bli använda av honom. Det är faktiskt skillnad. För man kan gå hela sitt kristenliv och tro på honom. Be till honom, vara nära honom, lovsjunga till honom och vara en glad människa. Det är inte alls svårt. Det är jättelätt. Men det krävs någonting mer att aktivt välja att bli ledda av den helige ande varje dag i alla situationer. Och det gjorde Gud. Han använde dem precis där de var, i det sammanhanget han hade satt dem. Och de kunde vara en del och tjäna i Guds plan. Gud hade tidigare, man ser liknande berättelser i Bibeln. Det fanns Josef i Egypten. Han var också satt där för en tid som den. Han också räddade ett folk. Daniel i Babylon. Och så Ester som vi läste om nu. Han har människor på specifika platser som uträttar hans vilja. Och vem har han nu? Man behöver inte tänka så här stort att man ska rädda ett folk. Men Gud har satt dig där du är. I din familj, på din arbetsplats, i ditt klassrum, på din fritidsaktivitet. Precis där du är. Och den heliga ande tror jag utmanar oss att låta den platsen vara en plats där Gud kan få uppenbara sig. Där han kan få möta människor, där han kan få beröra människor, befria, upprätta. Och det kan han göra genom dig. Och jag vill uppmuntra dig att göra ett aktivt val, att välja. Att säga Jesus, använd mig. Precis som jag är och där jag är. Han kommer inte skicka dig långt bort i stan om inte du har den längtan i dig. Han vill använda dig där du är just nu. Där du går. Klockan när du vaknar och går till jobbet eller var du än är. Där vill han att du ska vara. Så säg till honom att här är jag. Använd mig. Så kommer du få se hur han kan använda dig. Precis som du är. Där du är. För hans rikes skull. Och det tror jag vi kan lära oss av både Ester och Rosa. Vi brukar alltid ta en stund i slutet av gudstjänsten och ge tillfälle för dig om du känner att den där Jesus, han känner inte jag så väl, men han verkar helt fantastisk. Och det är han. Människor hade inte gett sitt liv för honom om inte han var fantastisk. Om inte man hade funnit att i honom finns en frid som övergår allt förstånd. Och vårt jordeliv är så kort. Men efter det väntar en evighet i härligheten. Som vi nu kan längta efter. För det har vi nära och kära. Jesus dog för oss. För att vi kan inte komma till den där härligheten utan honom. Det går inte. Han är vägen, sanningen och livet. Bara genom honom. Det finns inget. Du kan inte testa. Du kan testa vad du vill. Det går inte. Han ger inte dig den friden. Andra religioner, nyandligheter, självförverkligande, allt det där tar dig bara så långt. Han dog för alla våra brister, alla våra svagheter. Allt det där som är jättetufft och synden där inne som man vill så gärna bli av med, men som hela tiden hänger sig kvar. Han är den enda som kan rena oss från allt det där. Inte göra oss perfekta. Inte göra oss fläckfria. Inte göra oss bättre än någon annan. Inte göra oss präktiga och fina, ytligt heliga människor. Nej, vi är förkrossade för att vi vet att vi kan inte klara det själva. Och det spelar ingen roll hur mycket pengar du har på banken. Det spelar ingen roll hur stor familj du har. Hur bra försäkringar du har. Och vilken bil du kör. Det spelar ingen roll. För det kan ingen av oss ta med oss. Utan det är våra hjärtan här inne som han söker. Och han längtar efter oss. Och detta visste Rosa. Hon hade gett sitt liv till honom. Och visste det för länge sedan. Att han är det enda för mig. Och precis som hon var så förmedlade hon det på det mest enkla rosa sätt hon kunde. Hon blev ingen drottning, men hon fick ge sin rosakram. Och det är lika helande, det är lika upprättande som att rädda ett folk.